Du lyssnar på Dörren av Emma Andersson, utgiven av bokförlaget Opal 2021, uppläst av mig, Marie Robertson. Prolog. Det var nog ingen som lade märke till den först. Den var ju trots allt bara en dörr. Konstiga saker hände varje dag, och en dörr som plötsligt dyker upp från tomma intet i en helt vanlig park var ingenting i jämförelse. Själva dörren var tillverkad av massivt rödbrunt trä. Gångjärnen och dörrhandtaget var av järn. Hela dörren var överväxt av murgröna och klätterrosor. Den såg ut att vara hämtad från en saga. Folk tog bilder på den och tyckte den var vacker. Någon trodde att den var ett konstprojekt. Vissa försökte öppna den. De flesta misslyckades. Den stod mitt på gräsmattan i flera dagar. Det var ingen som verkade veta hur den hade hamnat där. Ingen som ville kliva fram och ta på sig något ansvar. Den bara fanns där. Barn började leka runt den. En lokal konstnär ställde upp ett staffli och började måla av den. Den blev en del av parken. En dag var 7-åriga Elvira Jansson i parken tillsammans med sin bästa vän och hennes familj. De lekte kurragömma. Och när Elvira såg dörren tänkte hon genast att den vore det perfekta gömstället. Hon gick fram till dörren och kände på handtaget. Det gick ner direkt och dörren öppnades på glänt. Elvira såg sig omkring och log belåtet för sig själv. Ingen skulle hitta henne här. Hon gick in genom dörren och stängde den efter sig. Och mycket riktigt, ingen hittade henne någonsin igen. Första delen, i vilken en dörr upptäcks, en stora syster får en dödsdom och en lilla syster bestämmer sig för att rädda henne. 1. Blåmärket. Om inte Helena och Bengt hade bråkat så hade vi kanske aldrig upptäckt blåmärkena. De mörka blåmärkena som var ovala som ägg och som var det första tecknet på det som förändrade allt, för Helena och för oss. Helena och Bengt var tvillingar. De gjorde allt tillsammans och de var så lika att det nästan var läskigt. Särskilt sedan Helena tappat sitt långa hår. Men den där dagen, då var allt fortfarande som vanligt. Jag satt i köket och gjorde läxorna medan mamma lagade mat. Helena och Bengt var på ovanvåningen. Vi kunde höra deras bråk ända ner till oss. Nej, nu får ni sluta, röt mamma utan att lämna grytorna. Jag skakade på huvudet och fortsatte att räkna matte. Vi arbetade med multiplikationstabellerna i skolan och jag var bäst i klassen. Helena hade lärt mig 10 sånger som mirakulöst nog hade visat sig innehålla svaren till alla tabellerna. Det fanns en sång som handlade om tvåans tabell. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Och en sång som handlade om treans tabell. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Alla tabeller hade en egen sång och jag kunde allihop. Helt plötsligt ville alla vara min vän, trots att jag var nörden som var besatt av dörrar. Livet lekte. Mitt i ett mattetal kom Helena nedspringande från ovanvåningen med en huvudlös Barbie i högsta hugg. Mamma, han bröt nacken av min Barbie. Mamma suckade djupt utan att vända sig om. Du leker ju inte med dem längre. Helena spärrade upp ögonen och pekade på mig. Men jag har ju gett dem till Rut. Jag ryckte på axlarna. Jag leker inte heller med dem längre. Det fick henne att ge mig sin arga Helena-blick. Det var en blick som borrade sig in i en och fick en att skruva på sig där man satt. Men efter en livstid tillsammans med arga Helena var jag numera immun. Jag räckte ut tungan åt henne. Vad blir det för mat? Bengt släntrade nonchalant in i köket med ett stort hånflin mot Helena. Hon smällde till honom på axeln med den huvudlösa Barbie-dockan. Aj! Utbrast han överdrivet högt och gjorde en grimas. Kan ni inte bara sluta? Suckade mamma trött. Det blir korvstroganoff, sa jag och slog igen min mattebok för att hjälpa till och duka innan maten. Nej, sa mamma genast utan att vända sig om. Du sitter kvar. Helena och Bengt kan hjälpas åt. Mina syskon gav varandra hatiska blickar innan de motvilligt och enligt någon sorts tyst överenskommelse bestämde sig för att inte protestera. Helena tog bort linneduken och vasen med snittblommor som alltid brukade stå på köksbordet, medan Bengt började plocka fram glas, bestick och tallrikar. Jag borde kanske ha fortsatt med matteläxan, men istället betraktade jag dem i smyg. Ibland brukar jag föreställa mig hur deras liv hade sett ut innan jag kom. Helena och Bengt var nästan vuxna. De skulle snart fylla 17.